Du lyssnar på en podcast från Expressen och Kvällsposten. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Poddags!
Äntligen!
Vi presenterar oss inte i samarbete med någon annan än oss själva. Vi är 100% fotboll, inte 51. Du sitter inte i New York och jag sitter inte i en 7-miljoners villa i Bromma. Utan vi sitter här och sitter ut mot innandömet av ett stadion i Södergatan i Malmö. Silly season extra.
Med
Larsson och Hall. Och tungt sydsvenskt fokus, ska vi säga det.
Som vanligt.
Med avstickare med 08 personer till Kina och så vidare.
Kanske lite finskt sisu och bastubadande också.
Och jag skulle också vilja påstå en hel del, eller i alla fall några nya ingångar som snurrar på nyheter. Så jag missar inte detta alltså. Ja, hur läget du, Johan? Din karriärs längsta fotbollssäsong är över.
Ja, det har varit magiskt och magiskt jobbigt. Men mest roligt att följa ett guldrace som det var rätt länge innan Malmö avgjorde där. Och att följa ett Champions League-gruppspel. Det är väl på något sätt toppen av en karriär för en fotbollsspelare. Men också kanske för en sportjournalist att få följa ett svenskt lag i Champions League. Det få saker som smäller högre, ja, i min värld i alla fall.
Mitt i det så hann ju Henrik Larsson plocka en gud från himlen och sätta in honom i någon slags allsmäktig roll på kansliet. Så det har ju varit minst sagt intensivt efter den allsvenska säsongen slut. Men var ska vi börja då? Det är en silly season. Spelar ut, tränar ut kanske framförallt. Ska vi börja med lite tränare eller?
Ja, vi kör väl stenhårt på silly season-podden här såklart. Tränar... Tränarkarusellen är väl en sliten klyscha, men i det här fallet så är den väldigt befogad att dra fram.
Kristallsjukan kan man kalla den nästan på tränarpositionerna. Vad är senast? Johan Hansen till Åtvidaberg. Ska vi beta av den snabbt?
Där var det väl, tycker jag, vinst för alla parter. Helsingborg blir av med en lönepost som väl är relativt tung. Allt är ju såklart relativt där. Men... man blir av med den löneposten. Åtvidaberg får en tränare som har bevisat att han kan liksom bygga lag av mindre ekonomiskt starka trupper, så att säga. Han har gjort det i Ängelholm och gjort det bra där. Han har gjort bra i Öster. Det känns som att Åtvidaberg kommer passa honom väldigt bra. Roar Hansen också vinnare här. Han slipper sitta på en roll som... fotbollsstrategisk utvecklare.
Han får vara ute på nonsens,
ja, men han får vara ute på träningsplanen, ja, och göra, ja, det, precis det han vill göra.
Ja, okej, jag är skeptisk.
För att
jag tror att Roar Hansen gjort misstag för att Åtvidabergs ekonomi är sämst i allsvenskan.
Skillnaden den här gången jämfört med när han tog över Helsingborg är att han åtminstone går in i det med korten på borden. Han vet om att han kommer till en klubb med en kassekonomi. Så var det inte riktigt när han kom till Helsingborg. Det blev man lite förd bakom ljuset.
Jag tror att Åtvidaberg har överträffat sig själv i för många år. Lite orolig för om Roar Hansen kan ro det sjunkande skeppet i hamn. Alltså det kan nog bli lite tufft. Det var ju synd för Roar Hansen att Öster förlorade kvalmatchen mot Frej. Jag är tämligen övertygad om att han hade flyttat tillbaka till Växjö annars om de varit kvar i Superettan. Och det hade nog passat bättre. Allsvenskan har lönerna högre och rampljuset är större, men Åtvidaberg känns ju snuskigt illa ute. Är för hårda kanske?
Nah, jag tippar dem som nedflyttningslagen för den här säsongen. Det är väl som du säger, det finns ingen anledning att ändra på det, men det är som du säger, han får en allsvensk plats, han får träna ett allsvenskt lag.
Men det är lite så efter ett misslyckande som ändå får säga det i Helsingborg, även om det inte var hans fel, så är ju ett andra misslyckande med ett allsvenskt lag kan ju vara rätt tungt.
Du är att han bränner sig?
Alltså. Ja, jag är lite rädd för det. Risken är stor alltså. Jag tror att han kommer få det tufft. Kanske ännu tuffare än HF. Jag ska inte glömma att Åtvidaberg har sålt, var det 14 eller 16 mål, Ricardo Santos till Kina.
För 4 miljoner kronor rapporteras det.
Nej, då redan man elitlicensen, för det var ungefär precis som man behövde. någon intelligent agent som varit inblandad där och visste var smärtgränsen går. Men ja, men det blir väl en, ska vi hoppa hejvilt här, så kan vi ju säga att Ricardo Santos var en lagkamrat i den här kinesiska klubben som du snackade med igår. Lagkamraten är inte klubben.
Precis, Magnus Eriksson är klar för Kina. Han kom hem till Malmö igen igår. Med sig hade ett färskt kontrakt som inbringar 16 miljoner till MFF och ännu fler miljoner till Magnus Eriksson.
Hade han med sig MFFs kontrakt? Det var ju fan fantastiskt.
Det är väl det här kontraktet som Magnus Eriksson skrev på som gör att MFF då får de här 16 miljonerna, såklart. Flipp eller flopp att dra till Kina. Magnus Eriksson sa själv att han är less på snacket om att Kina är en skitliga. Jag hävdar väl att allting är relativt.
Fan vad du är relativ då.
Precis. Men allsvenskan är väl också en skitliga jämfört med många andra ligor.
Skillnaden då är ju att via allsvenskan trots allt kan tävla i stora turneringar. Då har man fått visa att om man spelar Champions League i Asien så hamnar du ändå i någon slags vakuum. Det finns väl ingen spelare som har gått till Asien och blivit landslagsman eller behållit en landslagsplats till exempel. Med det sagt har jag full förståelse för Magnus Eriksson. Här har jag varit 24 år och kunnat bli ekonomiskt oberoende och få signa ett kontrakt med en kinesisk klubb. Så hade jag gjort det. Dessutom är Magnus Eriksson en väldigt klok person.
Jag tror han har insett att han inte kommer bli en landslagsfan.
Precis, han har insett sina, man ska inte kalla det begränsningar, men ja, ungefär var han når som bäst. Jag tycker det är helt rätt. Alltså. Han har, dessutom har, då skulle han göra mer i Malmö FF. Två SM-guld på två år och Champions League-deltagande. Malmö FF är ett läge där man nästa år måste prestera fantastiskt för att nå samma läge som i år. Det är väl stor risk att det nås en liten mättnad och besvikelse både från spelare och fans.
Dessutom har Malmö FF nästa år Isak Kistelin och Marcus Rosenberg som anfallare och Guillermo Molins som högmittfältare.
Det är
att prata om en spelare som spelat varenda match de senaste två åren som en bänkspelare är väl kanske helt fel. Han hade fått göra väldigt, väldigt många matcher i nästa år också, men han hade varit i ett läge där han har fått hoppa runt på positionen, hade inte haft en given plats någonstans i startelvan.
Nej, men det är en nyckelspelare utan att ha en nyckelroll kan man säga. Och det är väl kanske inte vad han längtar efter. Då längtar man kanske efter att bli ekonomiskt oberoende för resten av livet lite mer. Så det tycker jag inte är någon konstighet.
Känner att vi ostrukturerar det här? Mm. Vi hoppar hejvilt fram och tillbaka.
Det är väl härligt?
Ja. Vart tar vägen nu?
Ska vi gå tillbaka till Helsingborgs IF? Jag tycker ändå det känns lite som att HF för det heta. Jag är trött på MFF just efter. Ja, men det har ju varit 10 månader och väldigt mycket MFF. Så blir det ju en stor framgång. Det var ju oerhört mycket HF 2012, 11-12, när de var svenska mästare ute i Champions League.
Kval,
ja,
ska
precis.
Vi poängtera det.
Men det känns som att nybygget i Helsingborg är otroligt spännande med Henrik Larsson in och röjer på alla positioner. Nu ska Henke Larsson, polaren Christer Aselius, sannolikt bli ny ordförande.
Ingenting klart där ännu vad jag har förstått, men det känns väl som att vindarna blåser åt det
hållet. Det känns som att huvudspåret i alla fall, och det säger ju någonting om vad man försöker bygga, vilken enorm, vi kan inte säga makt kanske, men hur centrerat det här är kring Henrik Larsson. Är det bra eller dåligt?
Det är bra om Henrik Larsson lyckas få den organisation och det lag han vill. Däremot om prestationerna på planen inte går med Henrik Larsson, så sitter han där i ett läge där han är ansvarig för precis allt. Och vad gör man i det läget?
Då spelar man ut Henrik Larsson-kortet. Det är en friskrivningsklausul i Helsingborgs IF. Efter Henrik Larsson så kan du misslyckas 3 gånger så mycket som någon annan. Är det någon som kommer få tid på sig genom misslyckan? Det är ju nästan bara en degradering det första året som kan få Henrik Larssons fötter skaka lite, skulle jag tro.
Sen så, det, jag tycker det finns en till aspekt där också som är lite oroande med tanke på det Helsingborg gör nu. Vad händer om ett år när Henrik Larsson får ett erbjudande från Celtic? Det rycker upp, drar iväg och allt som man har byggt upp på HF är byggt kring Henrik Larsson. Nu vet inte jag om Henrik Larsson kommer göra så om man ser en längre framtid i HF. Det vet han nog bara själv. Men där kommer man i det läget så har man ett stort problem.
Han säger ju själv att det är en, att han har högre ambitioner än så. Att han vill upp där han var som spelare på allra högsta nivå. Och det som är då är, det som är lite tricky där är att då får du inte gå för dåligt och inte för bra. Mm. Om man ska vara kvar och hinna bygga upp det här. Gör du för bra så försvinner den. Men det är ju liksom en, det är samma med spelare som lämnar allsvenskar. Att du får anpassa dig till var vi befinner oss i näringskedjan. Och alternativet då skulle vara att inte ta Henrik Larsson i ett läge där klubben har dålig ekonomi och ska bygga om en arena och bygga om ett lag. Jag ser fler fördelar om att ta in Henrik Larsson då. Framförallt marknadsmässigt kanske. Så jag tycker man är helt rätt. För man dessutom in Christer Azelius som ordförande, som har en god relation till Henrik Larsson och ett välsmort munläder och ännu mer välsmort plånboksläder och kontakter, så tror jag man är på rätt håll. Dessutom kulturbärare i viss mån båda två i föreningen. Man kan prata om styrelsefolk som kulturbärare, men han har i alla fall erfarenhet av Azelius från HIF.
Men vad kommer hända med laget då? Det, jämfört med många andra klubbar så har det varit ganska mycket stilke, men det beror ju på att Henrik Larsson är i en inventeringsperiod där den ska se vad
som händer. Man ska inte glömma att man signar ju 5 spelare i somras som man sen har förlängt då med någon som hade korttidskontrakt, Palsson och så vidare. Så de sitter ju på rätt... Man har ju en trupp som Dante, det är väl 2 kontrakt som går ut, eller?
Det, man har Alvaro Santos som har dragit och man har Kristoffer Anderssons kontrakt som har... Sen som man inte har förlängt. Man förlängde med Mattias Lindström. Ja. David Ackam kommer ju ryka nu de närmaste dagarna.
Det är pengarna man ska ha för att förstärka med. Jag är lite förvånad att man inte plockar in Niklas Bärkrut faktiskt från PP. Att han hamnar i Norrköping. Kändes spontant som en spelare som hade gjort stor nytta i HF. Kanske att tränarskiftet kom lite i...
Olägligt.
Där, ja. Man började starta om processen. Jag vet inte. Men jag tror Bärkrut hade varit bra för HF. Men då blir det inte så, får man ta någon annan.
Ja, nu får man ju Andreas Langgren som ett litet nyförvärv såklart efter korsbandsskadan. Det beror ju på hur, vilken form han kommer tillbaka. Men där känner jag att på det centrala mittfältet är man ju nästan överbefolkat med Langgren och Palsson och Johan Mårtensson och Arnor Smarason. Så att det är ju inte där man letar, utan det är väl snarare yttermittfältare, anfallare som
Smarason
ska in.
Smarason kan ju gå både kant och anfallare, så det är ju lite sett potatis. Men visst, absolut. Då hade ju Bärkrut återigen varit en bra, bra förstärkning. Det blir intressant att se vad Henrik Larsson kanske kan göra via andra kontakter. Om han kan, det har inte varit så mycket sånt i Falkenberg, men det beror kanske till viss del på att klubben är liten och hade ännu mindre pengar än HF.
Sen ska det väl in en mittback där också. Macca Nilsson kanske. Såg vi på Hallandsposten, tror jag, vad som skrev här, att Rickard Magyar från Halmstad var aktuell. Vad tror du om det?
Ja, jag undrar om det är den nivån HF ska gå på. Magyar är jättebra, alltså en spelare. Underbar inställning, klok. Kanske inte den riktiga bollskicklighet som Henrik Larsson propagerar. Jag har lite svårt att säga om en Henrik Larsson spelar. Mycket bra allsyn spelar, men i ett Henrik Larssonskt lagbygge så är jag lite skeptisk faktiskt. Vad har vi mer på? Det är
väldigt ont om rykten kring...
Inventeringen kring HF med Henrik Larsson som känns som det svettar hela klubben på lite vänt.
Och vad händer med Jordan Larsson? Kommer han vara den som ska lösa David Ackham-knutarna?
När kommer Jordan Larsson att uttala sig? Jag var där på, han var väldigt ung och mogen och trevlig när han förklarade att han helst inte ville uttala sig. Men den nya tränaren har väl full förståelse för. Det är klart att det är en intressant aspekt av det hela. Man ska ju inte överdriva det, jag tror det. Det är väl andra som har löst det för. Intressant att man kan blomma ut under Henriks ledning. Det intressanta med HF är att nu kommer han till ett lag som man måste forma till stor del från det man redan har. Jag var väldigt förtjust i Micke Dahlberg till exempel förra året. Samtidigt så är det, är det en Henrik Larsson-spelare. Nu visar Micke Dahlberg större repertoar om han hade utrymme att visa till exempel i Gävle. Skulle jag tycka mycket mer rättvänd och sådär. Det är möjligt att funka. Men han var ju också passade med David Ackham som kom som ett spjut runt omkring hela tiden.
Darijan Bojanic tycker jag ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra under Henrik Larsson. Vad kommer hända med Darijan Bojanic?
Bojanic var ju inte nöjd när Johansson som är väl är hans andra pappa fick lämna rollen som huvudtränare. Jag var ju direkt orolig.
Vad kommer hända med mig nu?
Ja, exakt så tyckte han. Roa försökte lugna honom. Och jag tror, det handlar ju om, är det någon som kan få Dajan Bjarnic att fatta allvar och ha rätt inställning, så är det väl Henrik Larsson.
Och om då Henrik Larsson får Dajan Bjarnic på det spåret, så är det en fantastisk spelare som kan faktiskt höja HF.
Det finns potential, precis som hela HF, när man väl har byggt färdigt kanske. Okej, ska vi gå till de här himmelsblå svenska mästarna?
Mm. Om vi säger att det är stiltje i HF just nu under inventeringsperioden, så är det väl just precis där det inte är i MFF. Koncha borta, Simon Tern borta, Ricardinho borta, Magnus Eriksson borta.
Ja, Magnus Eriksson har varit inne på, det är den oväntade.
Mm. Resten så, och Marcus Halster då, förmodligen borta.
Intressant, det där, nu är det idag, det är tisdag morgon, var förmiddagen, och vi spelar in här. Intressant, Halst i helgen som bott om uppskov för att lämna sitt besked.
Skulle komma till lördag senast när han åkte iväg på semester, men det är fortfarande inget sagt.
Försökte få tag i Halst under måndag, men telefonen är avstängd och agenten kunde inte få tag i honom. Jag har lite känslan och lite indikationer på att buden till Marcus Hals är ganska få och inte så digra som man kanske hade hoppats på, och då rycka upp efter 6 år med ett litet barn.
Men det var Hals öppen med där. Jag träffade honom rätt mycket under träningslägret på Gran Canaria. Han sa det att ja, det är inte 40 bud som har kommit liksom, utan det är snarare en handfull. Och då nivån på dem är ju inte så bra att han hoppar på dem direkt och skuttar av glädje som Magnus Eriksson gjorde när det kom 2-6 miljoner från Kina. Men frågan är då, vill MFF ha någon kvar nu när man börjar plocka, man har tagit in Levitke och Erik Andersson? Kommer det finnas en plats?
Nej, det är inte säkert. Fördelen är ju hans kapacitet på 2 positioner.
Mm.
Inom mittfältare och mittback. Risken här för Marcus Hallström, man stannar med MFF för att han är tillbaka där han var innan det ganska sensationella genombrottet som inom mittfältare. Som en 12-13 spelare som byttes in eller spelade när det var skada som mittback och ytterback.
Och då hittar han ju aldrig rätt. Om
han hittar inte riktigt rytmen där. Nu behövs det ju, tycker jag, 3 bra inom mittfältare. Och där har ju Halst i någonting som en av Kofi Adu och Oscar Lewicki kanske saknar. Ett lite mer fysisk spelstil.
Den finska sisun.
Framförallt i allsvenskan, tror jag. Tycker jag... Det var ju som mittback framförallt som Halst blev avslöjad i Champions League.
Mot Olympiakos borta där, så precis. Höll han ju inte måttet.
Nej, men vi får inte glömma att alltså, det är det här perspektivet på Malmö FF, för att man de snackar att man ska in till Champions League igen. Man var väldigt noga inför den här säsongen att vara SM-guld, så var det viktiga. Och det perspektivet tror jag att man måste hitta tillbaka till oerhört snabbt. Och se Champions League som en ren bonus igen. För man är på väg att driva iväg nu. Bort från det här allsvenska guldfokuset, ut mot Europa. Och lyckas man inte skruva tillbaka den ambitionen, så är risken att det rinner iväg både fokusmässigt och kanske till och med lönemässigt. Och ju längre tid det tar att finna spelare, desto dyrare blir de och desto mer chansartade blir de.
När vi pratade där om att ta in spelare då, det finns ju en lista här på namn som har varit aktuella eller är aktuella. Ska vi börja med peruanen, vänsterbacke Alexi Gomez. Vi har väl dissat den lite grann, va?
Så här är det, jag har ju kollat här lite. Det finns ju ett man har koll på honom i Malmö FF. Han är just nu avstängd av disciplinära skäl från sin klubb Universitario, eller vad det var i Peru. Jag försökte få tydlighet i det, men jag fattade rätt. Så var det så att han, när laget låg på hotell inför match, hade tagit med sig sällskap upp på rummet. Det finns ett underbart tv-inslag från peruansk tv där visar kamerabilderna från hotellet. Och när man intervjuar någon hotellanställd som är pixlar. Det känns ju inte riktigt som en karaktär som Malmö FF vill ha. Dessutom, och det här är det som får mig att bli rätt övertygad om att det inte kommer bli någonting. Ingen i Malmö FF har sett Alexi Gomez spela live. Skulle man värva, och nu är jag avstängd och kommer inte spela heller. Skulle man värva en spelare som man inte har sett live, så är det alltså första gången på 2000-talet som Malmö FF gör det. Vi är tillbaka till videojuggarnas tid, liksom DVD-värvningar. Kommer inte att hända. Mycket svårt att se. Risken med det är alldeles för stor i kombination med disciplinära problem. Och mycket svårt att säga Alexi Gomez dyka upp. Skulle han göra det så är det en enorm risktagning. Och då får man ju hoppas att... ja, det blir intressant i så fall. Det är nästan som att hoppas att han kommer.
Liksom. Bara för den sakens ja, skull.
Absolut.
Vi får ju något att skriva om i så fall.
Verkligen.
Nej, vi stryker honom så länge då med lämnar en liten
lite i alla fall. Lämnar en stor parentes har du inte varit sån här.
Du har fler namn på din lista. Victor Nilsson Lindelöf.
Ja, Benficas B-lag spelar ju mest i. Lagkapten i det nya svenska U21-landslaget. Alltså det som inte, alltså generationen under det som ska spela i EM i Tjeckien till sommaren. Han är med i det landslaget också, inte spelat så mycket där. Varit på bänken mest.
Det här är ju spelare som Malmö haft koll på länge. Både Vito Stabianin, chefscouten där, och Rickard Norling, om jag inte minns fel, var nere och tittade på honom i Portugal.
Förra året tror jag, eller tidigt förra året.
Men av någon anledning så ansåg man väl då att det inte var
en
rätt
en av lag. Anledningarna var ju att han hade 1,5 år kvar på sitt kontrakt då, eller nästan 2 år kvar på sitt kontrakt.
Nu är det ett halvår.
Nu är det ett halvår och vi har årsskiftet så får han förhandla med vilken klubb han vill utan att Benfica behöver med det som detta.
Tittar man då på Malmös värvningsstrategi med U21-killar kort tid kvar på kontraktet så ser man väl det mönstret att det här är ju en typisk Malmö FF-värvning.
Ja, klippt och skuren efter den mallen. Dessutom så har han Per Jonsson som agent. Och vem sålde Per Jonsson här någon?
Magnus Eriksson.
Ja, och det där är ju allt mer hänger allt mer ihop liksom. Samarbeten, agent, klubb, en ut, en in och så vidare. Man blir mycket sylt på de fingrarna.
Och det som talar ytterligare för en värvning av Nilsson Lindelöf är att han kan spela både högerback och mittback
och defensiv inom mittfältare, vilket har gjort en hel del. Han ser sig själv, som jag fattar det, mest som central och främst mittback, därefter defensiv inom mitt fält och sen ytterback. När Malmö, när jag kollade på honom för 1,5 år så var det mer som ytterback faktiskt. Så han passar väl in då. Håkan Jeppsson är ordförande i Malmö FF var rätt tydlig med att man helst vill vara spelare som är riktigt bra på 2 positioner. Eftersom man rent ekonomiskt inte har råd att fylla upp med så mycket klass på 2, så man har 2 på varje position. Och då passar Victor Nilsson Lindelöf ganska bra där.
Backup till Anton Tinnerholm.
Delvis, till exempel. Ja. Också med och kriga om en central mittbacksplats. Där väl det finns rätt stora frågetecken in i Malmö FF, främst kring Johan Hammar som man nog vill låna ut eller rent av sälja i vinter.
Och dessutom då så har man intresse på både Filip Lander och Erik Johansson, såklart efter den här hösten.
Ja, landslagsmän. Filip Lander då, om vi ska gå den vägen här, kryssa lite utanför listan, så har han ju bara 1 år kvar på sitt kontrakt.
Och det förs väl inga diskussioner om en förlängning där whatsoever?
Som jag har förstått det så finns väl inte intresse från spelarsidan att förlänga överhuvudtaget.
Nej.
Så det är ju försäljning detta transferfönstret eller sommarfönstret om man vill ha betalt. Och då är det en avvägning Malmö FF får göra. Det är nästan så att man säljer, ska man nästan sälja nu. För sen står du i Champions League kval och du kan tjäna mycket mer pengar på att behålla honom än att sälja honom om du tar dig in i Champions League. Så det är inte omöjligt att i alla fall en av Helander och Johansson försvinner redan i det här fönstret, och då skulle jag gissa på Helander eftersom man kan få han har kortare tid på sitt kontrakt.
Ja. Och det, då kommer vi i ett läge där åtminstone inte jag känner att Victor Nilsson Lindelöf är den första valet i en startelva. Utan där vill man väl då ha ännu mer klass.
Och då har vi 3 namn här, eller jag har 3 namn här efter luskat och sluskat. Och då är ju det som jag har förstått att Malmö FF kanske allra helst skulle vilja ha är en lagkapten i den holländska ligan. Och vice lagkapten är Malmö Påg. Om vi ska slänga oss med lite Rune Smith skånska här. Rasmus Bengtsson alltså, vars kontrakt med Twente går ut sommaren. 28 år. Dyr såklart. Och då är det frågan om man med FF anser sig ha råd med det.
Det har man ju sagt där. Ja, det har du skrivit om att det finns ett styrelsebeslut på att kommer det en riktig klassspelare som man känner kan göra den skillnaden att kanske ta laget in i Champions League, så finns det utrymme i, eller så finns det utrymme, ja, att gå utanför budgeten.
Vi kallar det väl liknande vid värvningen av Marcus Rosenberg. Ja. Marcus Rosenberg värvningar som man har tagit beslut på inte höja lönerna i truppen på den numerär man har, utan i så fall utvidga truppen med en spelare som då också kan vara ganska dyr. Frågan är om Rasmus Bengtsson vill hem. Sitter på ett utgående kontrakt, 28 år gammal. Han kan ju tjäna rätt mycket pengar på annat håll. Men han är snabb. Bra med bollen, bra i luften. Kan klubben, kan staden. Äger väl egentligen rätt många egenskaper som MFF skulle må bra av. Dilemmat där är väl att då skulle han ju tidigt, om jag så tror att man skulle kunna köpa loss honom från Twente som ändå med slåss i toppen av holländska ligan innan sommaren.
Då kommer han till sommaren, ja. Och det, är man i ett sånt läge, kan man då spela med Victor Nilsson Lindelöf och Erik Johansson under en allsvensk vår, sitta med is i magen och tänka att man ändå hänger med i allsvenskan, värva in Rasmus Bengtsson inför ett Champions League-kval? Kanske.
Ja, är det väl man med FF måste också reta, det är ju inte magsäcken, det är liksom marknaden som styr det. Man har inte råd att köpa loss på det sättet. Så är det så det måste bli, så är det så det får bli. Det som jag i så fall tvivlar mest på om Rasmus Bengtsson vill tillbaka till Sverige, 28 år gammal. Och i ett utgående kontraktsläge, då kan man kanske tänka att han hellre gör en Magnus Eriksson och lastar på så mycket peseta som möjligt på pensionen och drar ett varv någon annanstans.
Kanske till Kina.
Kanske till Kina, kanske till någon betydligt bättre klubb. Det är lite svårt att säga. Men man gillar ju ändå lite där att Malmö FF delvis tittar i ett nytt segment också. Att man vill hoppas på lite etablerat. Lite dyrare kanske.
Och där finns det ju fler på mittbackslistan som kvalar in under det.
Jag har två namn till som är ganska skilda men som ryktas och viskas om också. Var ska vi börja? Ska vi börja på hälsen med problemet i West Bromwich?
Här har vi alltså en kille då som är förknippad med just den här Marcus Rosenberg-värvningen som vi pratade om. Det hade ju varit en precis likadan värvning. En gammal, etablerad... relativt. Nu är vi där igen. Relativt gammal. Etablerad landslag, för detta landslagsspelare eller landslagsspelare. Droppar du namnet?
Alltså, Jonas Olsson, 32 år, Landskrona Boys-profil, va? En av West Bromwich bäst betalda spelare. Hälseneskada och spelat 4 matcher den här säsongen. Inte helt olikt läge där Marcus Rosenberg var för ett år sedan. Officiellt står det att han har 1,5 år kvar på kontraktet. Det stod det på Marcus Rosenberg också. Det visade sig att det var ett halvår plus 1 år. Grävt och rotat mycket i detta och fått indikationer på att detsamma gäller för Jonas Olsson. Dock ska jag inte säga att det är bekräftat.
Men är man då i det läget så att det sista året är ett optionsår som då kanske inte kommer utnyttjas, då sitter Jonas Olsson i ett läge där han har halvt år kvar på sitt kontrakt. Han är 32.
Då är frågan liksom, det är samma som han är ju äldre än Rasmus Bengtsson, så sannolikheten att han är sugen på att flytta hem till Skåne är lite större. Å andra sidan, skillnad mot Marcus Rosen var att Marcus Rosen började i princip aldrig varit skadad, och Jonas Olsson fått nästan hela den här säsongen spolierad av skador. Å andra sidan har Malmö Rosenberg på plats som är polaren Olsson, och de har hängt i West Bromwich tillsammans och de delar agent i Martin Dahlin, så det finns ju indicier där på att i alla fall finns kontakter tagna som diskuteras.
Martin Dahlin som dessutom har Filip Hellander som agent.
Men det ska kohandla.
Nej, men du pratade om...
Dahlin sysslar inte med kohandling.
Du pratade om Per Jonsson här som säljer iväg Malmö FF från... Eller Magnus Eriksson från Malmö FF, och att man kan koppla det. Och det finns det väl... Vi pratar inte kohandel här kanske, men en mittback ut, en mittback in. Från samma... stall så att säga. Det är ju inte helt orimligt.
Till syvende och sist är jag rätt övertygad om att det här handlar om vad Jonas Olsson vill. Agenterna jobbar ju fullt förståeligt för största monetära och sportliga utmaningar. Då kanske det är större än någon annan Premier League-klubb. Sitter ju också på en gigantisk lön. Alltså en av West Bromwichs bästa löner. Han var ju lagkapten där innan han blev skadad.
Den kommer ju Malmö såklart inte kunna matcha. Nej, oavsett vad det är styrelse beslutet säger. Men det finns ju andra värden än de ekonomiska.
Det är precis. Det kanske... om man vill flytta hem och bo i Landskrona så är det, eller där i trakterna, så är det ju lätt pendlat till Malmö till exempel. Plus då Marcus Rosenberg-faktorn. Så den ska vi... det finns någonting där.
Och...
ja, det här är ju...
nu kommer nästa. Ja. Är det ett långskott?
Nej, det är ju inte ett långskott. Alltså det här är ju liksom något som försöker... eller inte från Malmö FFs sida kanske, men det finns ju någon slags sanning där. Niklas Backman.
Mm. Gamla AIK-aren.
Som... mer eller mindre ratade AIK. De har valt att satsa på Per Karlsson och Alex Milosevic.
Han drog till Kina.
Han drog till Kina och påstås... trivas bra där. Mm. Kärna är ganska bra. Patrik Mörk, Niklas Backmans agent. Och jag har hört lite grann... ja, men det ska finnas undersökningar om att sätta Backman i lite mer sportsliga utmaningar kanske.
Mm. Han har ju tjänat sina pengar nu.
Han har fått på bankkontot. Han har ett till år på sitt kontrakt. Vilket jag inte... men det är flera svenska spelare som har lämnat Kina ganska snabbt tidigare.
Mohamed Ali Khan var trivdes inte så jäkla
bra där. Nej, men det skillnad till att Backman, det sa väl Mange Eriksson till det, Backman trivs väl ganska bra. Om jag har förstått det rätt. Gammal AIK dessutom. Men att det finns liksom ett... vilken sida den här propån har kommit från. Om den har kommit från Malmö eller från andra representanter. Som jag har förstått det så är det väl snarare från andra representanter. Men att det inte har mer... mottagits helt. Man behöver ju mittback. I Malmö FF och Backman har väl varit okej. Alltså, ganska bra, tycker jag. Du gillar honom.
Jag tycker han är bättre än... eller att han var bättre än Per Karlsson där under AIK-tiden. Jag hade gärna sett att Niklas Backman var den som tog plats bredvid Alexander Milosevic i den startelvan. Sen om man är den spelare som man bryter budgeten för och tar för att han ska ta laget in till Champions League, det är väl en annan femma. Men han kanske inte är så dyr att han behöver vara den som den Marcus Rosenberg-värvningen vi pratar om här. Nej. Jag vet faktiskt inte.
Alltså det som är vad heter det? Sammanlänkande för alla de här är liksom att spelarna äger frågan. Det är liksom ingen spelare som sitter i något jätteproblem utan kontrakt eller vidare. Så det är lite svårlöst. Om man ser till de här namnen. Men det är spännande. Vad ser vi mer? Hasse Eklund fick en rekordkort tid som tränare i Kalmar, som dessförinnan har haft samma tränare i över 10 år.
Nej, det här gick ju fantastiskt under vårsäsongen. Men vad jag har hört så knorrades det lite grann redan då inifrån spelartruppen. Som, det var väl det där som jag tyckte att de förstod inte riktigt hur de kunde vinna så många matcher. För att de tyckte väl att de spelade inte så bra så att de förtjänade. Ofta är det ju så att när det börjar gå dåligt, det är då det börjar gnällas inifrån spelartruppen på tränare och så vidare. Men här så ska det ha kommit redan tidigare. Och det säger väl inte att Hasse Eklund är en dålig tränare, utan det säger väl bara att han kanske inte passade helt in i det Kalmar ville göra. Nu är han tillbaka i Falkenberg.
Jag gillar att han tog på sig spelarnas skador och sjukdomar och allt sånt här i Kalmar. Man saknar ju det där lite, någon som går ut och är lite syrlig.
Lite syrlig. Ska vi lite syrligt och sa ju det att jag tar fullt ansvar för de sportsliga prestationerna och för då att våra spelare har blivit skadade och
helt rätt. Fan någon jävla måtta för det var C-vitamin. Fick man det?
Men han ser egentligen tillbaka till Falkenberg då.
Alltså det är ju hans lagbygge från början. Frågan är hur mycket det blir kvar av det här lagbygget när han är tillbaka. Nu är det väl Janne Jönsson och drar i bröderna Vede till HBK. Och det är... sagan Falkenberg är väl lite mättad, är det inte så? Man har klarat sig kvar.
Sen det är klassiskt svåra andra året. Är den
Är det klyscha? Alltså statistiskt sett så finns det ju någonting där.
Är det så? Ja, jag har inte
jag har jo, men kolla upp det. Vissa har väl i sig upphävt den där lagen till både Kalmar, Åtvidaberg och Mjällby var ju rätt klar i sig kvar andra åren. Men det finns ju någonting i det. Det är väl som klyschor blir klyschor av en anledning. Liksom. Det är väl inga rena påhitt. Men det beror också lite på vilken klubb man är, vilket läge man är. Nu är ju Falkenberg är ju en ganska liten klubb med små ekonomiska medel med några nyckelspelare som har varit klubben en längre tid.
Man släpper Patrik Ingelsten till Gais.
Han var på lån va?
Från Mjällby. Men han, som jag förstod det så var det väl klubben som då inte hade plats för honom längre. Jag är lite, jag vet inte, alltså Ingelsten är väl ingen dum lirare i ett sånt lag.
Nej. Hasse Eklund kommer tillbaka, jag vet inte. Har de stött på varandra så mycket? Om inte han har varit i Kalmar kanske har hört snacket om Ingelsten. Jag vet inte. Gais kanske har någon, de har väl lite sådana magnater i kulisserna som kanske betalar bättre. Bor i Göteborg. Trevligare än i Falkenberg kanske om man har den läggningen.
Man värvar Kamal Mustafa från Halmia. Minns du honom från Blåvitt tiden, Larsson?
Nej, jag faktiskt inte.
Nej, inte jag heller, men jag såg honom mot MFF i kuppen här och sa att det där är en spelare som är alldeles för bra för Halmia. Kvicka fötter, bra med bollen. Ja, jag tror att det kan bli ett litet utropstecken där på västkusten. Men om det räcker för att hålla sig kvar, alltså.
Jag är lite skeptisk. Kalmar med Petter Svärd.
Fotbollsdoktorn.
Doktor Svärd.
Vad tror vi?
Alltså jag vet inte, jag gillar ju Petter Svärd rätt mycket. Han är ju inte den den ulv i fårakläder. Han är kanske inte det mest karismatiska uttrycket alla gånger, men han är smart och rätt rolig och betydligt hårdare än hans sådär höstimmiga glasögon i sken och på presskonferenserna. Det är alltså, jag vet inte, Kalmar är ju något slags fortfarande så dras man ju med framgångarna på slutet av 00-talet.
Som Svante Samuelsson sa till mig när Hasse Eklund hade fått sparken där, att vi vann SM-guld 2008 och vi vill tillbaks dit.
Ja.
Jag vet inte, självbilden.
Nej, men det är ju liksom, det är ju precis, jag har varit inne på det ända sedan de vann guldet. Alltså det här, det var ju kanske det mest sensationella guldet under 00-talet i alla fall. Mer sensationellt än Hammarby 2001. Det är ju ändå en stor klubb i en storstad som kan attrahera. Det är en liten klubb i en liten stad i obygden. Man får ju nästan åka jumbojet för att kunna ta sig dit på rimliga tidsaspekter. Men jag har varit en hel del i Kalmar, lite släkt i Kalmar, befinner mig, hör ju snacket där. Det är,
hur går det då?
Nej, det är ju fullständigt orimligt. Att de inte är med slår som guldet varje år är liksom en katastrof. det är en verklighetsbild som verkligen bröderna Elm och gänget med fantastiska brassar och Nanne. Jag tror Nanne med tiden kommer få ännu mer upplyft position för det han har gjort i Kalmar. Ja, men det går inte att jämföra liksom. Det var också innan, i en tid innan den riktiga segregeringen av allsvenskan, den ekonomiska segregeringen tog fart.
Nej, det finns ju inte en chans att lag som Kalmar ska mäta sig med MFF och AIK och Blåvitt.
Man kan vara med i toppen och slåss ett eller två år och fem i bästa fall.
Viktor Agardius har kommit in. Jag har alltid gillat honom sen tiden i Mjällby. Jag har sett honom väldigt mycket på Strandvallen. Det tror jag är en riktigt bra värvning, framförallt nu då när Stefan Larsson har sina skadeproblem och inte kommer lira. I övrigt så har man värvat från Karlskrona, Mokhtar Ahmed.
Hockeyspelare va?
Jag ska säga att jag har inte stenkoll på den här killen, så jag vet faktiskt inte vad det kommer att ge.
Marcus Antonsson från Halmstad däremot.
Lite supersub över honom. Men det är intressant.
Ja, det är en spännande värvning i alla fall. Jag ska inte säga att det är bra innan vi har sett för mycket. Men spännande.
Tappar man Söderqvist
till Bayern. Till Bayern. Mycket förståelig flytt av Söderqvist. Ja.
Känns som att Bayern har något att bygga på det.
Det är ju rätt talande för vad Kalmar FF befinner sig kontra deras självbild. Jag är helt övertygad om att alla i Kalmar tycker att Kalmar är mycket bättre än Hammarby. Men att en av deras bästa spelare, lite yngre och lovande, väljer att flytta dit säger ju någonting om var allsvenskan är på väg. Vågar vi vidare härifrån?
Vi drar till västkusten igen tycker jag.
Asså?
Halmstad BK.
Oj, oj, oj.
Janne Jönsson.
Ja. Jag hörde
till att börja med så att man kickar Jens Gustafsson efter det han har gjort.
Ja, men det är ju värt en egen podd. Det är nästan, att jag har följt Halmstad hela mitt liv i princip. Min mamma är från Halmstad. Och det är något av de mest pinsamma som klubben har gjort så länge jag kontinuerligt har haft koll på dem.
Det han har gjort med det laget är faktiskt smått sensationellt att han har kunnat göra dem till ett hyfsat stabilt allsvenskt lag med de resurser han har haft till sitt förfogande.
Nej, det är ju, jag förstår, för då ska jag brukar ju ofta lyssna på Offsides podd med Johan Orenius och Anders Bengtsson som jag har eminent jobb med den. Men där sa man att Janne Jönsson är liksom inget namn sådär, som man tar in och som höjer intresset och sådär, vad man är inne på. Jag kommer inte ihåg det exakta resonemanget, men det är ju faktiskt det i Halmstad. Det är ju kanske en av de största Halmstad-profilerna någonsin. Så ur det perspektivet förstår jag verkligen att man flyttar på Jens Gustafsson och plockar in Janne. Man har bara gått och väntat på att Janne ska flytta hem.
Men det här är ju ett HF-läge där man får chans att plocka hem Henrik Larsson. Man blickar sina sponsorer och det är precis likadant med Janne Jönsson. Det är kanske inget som säger att han är en bättre tränare för det här laget. Däremot så för klubben och för föreningen i stort.
Och det är ingen i Malmö, Stockholm eller Göteborg eller Helsingborg som höjer på ögonbrynen för Janne Jönsson. Men i Halmstad gör man ju verkligen det. Det blir ett Henrik Larsson lyft i miniatyr, rent lokalt. Och det är ju en liten klubb på en lokal marknad, så jag har full förståelse för att man gör så här. Däremot så är det ett rätt stort risktagande, för Henrik Larsson är ambitiös och på väg upp i sin karriär och är på en högre nivå än han har varit tidigare. Janne Jönsson tar faktiskt ett rejält kliv ner på stegen jämfört med vad han har varit under 2000-talet tidigare som norsk mästare bland annat i Stabæk, även om han har haft sämre år på slutet så.
Och stora frågetecken för vilket lag det är han kommer till här. Man har tappat alltså Boman, Balvinsson, Antonsson, Blomberg, Kristin Steindorsson, Silverholt drar till Bayern. Och vad har man fått in? Kristoffer Andersson, inget ont om Kristoffer Andersson. Fantastisk människa och stabil allsvensk fotbollsspelare.
Man gillar en kille som var 36 år och återodlar sitt blonda afro. Det är ändå respekt.
Det är där du ser hans största merit just nu alltså.
Ja, det menar jag inte. Jag bara gillar attityden och inställningen. Men det är klart att Janne Jönsson har ett jättejobb framför sig. Och kanske är den som riskerar mest av de sydsvenska tränarna i alla fall inför året som kommer. Med tanke på att man flyttade en ung lovande tränare som har gjort ett fantastiskt jobb. Man har flyttat Jens Gustafsson året innan och man kvalade sig kvar. Så hade ju läget varit ett annat.
Nu ska man ha in bröderna VD kanske från Falkenberg.
Nej, det är inte fel.
Det är inte fel, men så mycket mer.
Jag har ju länge pratat om Halmstad som en tynande fotbollsstad. Rätt mycket med tanke på kommunens seghet och nästan illvilja mot att se vilken samtid som HBK verkar och hur viktig klubben är för stan. Så. Jag vet inte om Janne Jönsson är ett inplockat namn i ambitionen att få kommunen att svänga lite också, jag vet inte. Ja, och sen Johan, du har res och vad är det idag? Jag kan inte ens dra ut något, det är jul och sådär.
Tisdag 16 december alltså.
Det är inte mycket mer. Transferfönstret öppnar vid årsskiftet och sen är det fullt ställ. Vad ska du göra då?
Jag ska ta julledigt. Va? Jag ska vara ledig 3 veckor för första gången på väldigt, väldigt länge.
Herre Jesus.
Och du?
Nej, jag ska också vara julledig. Jag inser att det kanske blir svårt när du också ska vara ledig.
Men, vi ber här med alla allsvenska klubbar att stänga transfersnacket i 3 veckor.
Hasseborg var ju fantastiskt. Under mina tidiga år i det här yrket så tror jag att han 2 eller 3 år i rad presenterade nyförvärv 23 december. Ett av åren var Afonso Alves. Så Daniel Andersson kanske gjorde på samma sätt, jag vet inte.
Mjällberg har också haft den där traditionen med att dela ut julklappar. Det har kommit en Tobbe Gran ett år om jag inte minns fel.
Ja. långsiktigt, så på Kvällsposten så har vi väl samma ambitioner som tidigare. Vi åker på MFFs träningsläger i USA och vi åker på HFs träningsläger, vad det nu blir.
Ja, inget bestämt är vad jag förstått. Portugal har det varit de senaste åren på Donas Doradas Beach Club. Oj, Mattias Lindströms favoritställe. Han har glassat runt rätt bra
där. Okej, och även för att fråga IMG Academy Bradenton på Floridas västkust. En kust som jag varmt kan rekommendera faktiskt. Ett liten vacker del av världen. Men tills dess, vad ska vi säga, vi gör spontan inhopp här med podden. Den kommer inte att läggas på is när det händer grejer.
Då är vi här.
Och sen så gör vi ett nytt Still Season-svep när året är nytt, vad transferfönstret har öppnat.
Mm. Till dess.
God jul.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen och Kvällsposten. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.